Et konstigt gäng här i Skogakyrkan. Folk kommer och säger till oss att de vill vara med i församlingen. Vi säger, varför ska du vara där? Försöker liksom hålla dem borta. Och sen kommer folk och vittnar om att de tycker det är så kul. Eller vad säger du, David? Ja? Vill du också vittna om hur kul det är? Hörrni, jag som gästande predikant vill tacka er att jag får komma då och då och predika här. Och några tänker, vad i hela världen är med honom nu? Men jag ska säga bara så här att jag har varit borta nästan en månad i Serbien, Makedonien och Grekland. Och det har varit ett ganska intensivt program där. Men jag är väldigt glad att jag fick vara där. Och jag vill också säga tack till både församlingen och alla individer som har på olika sätt stött den här resan. Jag måste säga det, bävade lite inför den här resan, för det har varit så mycket strul där nere, speciellt i vissa liksom sammanhang där bröder kan inte komma samman, och de är i stort sett alla mina vänner, och jag åkte dit med verklig behov av förbön att det skulle ske något på det planet. Jag har träffat några, eller ganska många av dem, som ena från ena sidan, andra från andra sidan, och försökt och vara en länk där till försoning. Och fortsätt att be för det här, för att det är verkligen det som att helvetet har brutit lös i en stad i Serbien där för kanske 5-6 år sedan Gud gjorde väldigt många bra saker. Och i stort sett alla församlingar växte väldigt starkt, och sen blev det troligtvis lite konkurrenstänkande, lite avundsjuka och lite annat. Och nu faller ena efter det andra. Pastorspar som skiljer sig och det är väldigt tragiskt på ett sätt. Men jag tror att det har ändå betytt något att vara där och försöka träffa syskonen. Sen var det en ungdomskonferens som baptistsamfundet hade första dagen. Och det var flera hundra ungdomar och det var kul. Det är roligt att ungdomarna ger gensvar till Guds ord. Och sen var det en annan konferens från något annat samfund som heter Church of God. Vi har inte det i Sverige. De tvättar varandras fötter och vi gör det själva hemma, eller? Nej, men det är ett härligt gäng. Jag måste säga bara uppmuntrande grej. Det är ett litet samfund på 400-500 bara medlemmar i hela landet. Det enda samfund som jag känner till, kanske på hela Balkan, där pastorer och hela samfundet inte får hjälp från utomlands, inte ett öre. Allt de gör, alla som är anställda, finansierar de själva. Det måste jag säga, otroligt starkt. Och det är härliga syskon. Det är som en stor familj. Och det är väldigt många som är besläktade på olika sätt med varandra. Men det var verkligen härligt. Sen var jag i Makedonien efter, vad är det nu, 15 år nästan. Lena, var du nere i Skopje när vi var där? Det var du väl, va? Och det, jag måste säga bara, det är fantastiskt att komma tillbaka till Makedonien. 1989 var vi där när polisen jagade oss bort från hotellet när vi bad för Makedonien och Albanien. Då var kommunismen ännu väldigt stark där och hade grepp om allt. Och jag minns när vi var i Skopje och bad för staden. Och ni minns, om ni inte har hört om Skopje på något annat sätt, då har ni hört om den jordbävningen, ni som är lite äldre, eller hur? Då 25-30 000 människor omkom 40 år sedan, drygt 50 nästan. Och när vi var där nere och bad Kjell Sjöberg och ett internationellt team, då fanns knappt några kristna i Makedonien faktiskt. Man kunde räkna dem väldigt lätt. Idag finns det en hel del nya församlingar och det var helt underbart att se dessa unga killar och tjejer som har blivit frälsta. Ett fantastiskt arbete som en bland andra en broder gör, Tommy Nauman, många har hört det namnet. Och han har varit där nere på Balkan i 15, 16, 17 år. Och att se vad Gud gör är helt underbart faktiskt, måste jag säga. Speciellt det där med Sigenarförsamlingen som har byggts eller bildats i Skopje. Jag Kommer aldrig glömma den kvällen när vi skulle åka till en broder bara att fika lite. Och när vi var i taxi och så sa jag till taxiföraren att stanna där vid den där kvarter där ungefär, jag vet inte, 70-80 000 zigenare bor. En hel stad, troligtvis största koncentration av romer i hela Europa på ett ställe. Och jag vet att jag berättar det här, men det är kul att påminnas om det. Vi var där och jag sa till taxiföraren att stanna, och så gick jag ut. Och då sa jag till Herren, nu när jag går in i den här byn, in i det här romska staden så att säga. Så bad jag om att Gud ska ge mig ett tecken på att han vill göra något i det där. Ja, låt mig få kalla det staden. 70 000, det är en stad i Sverige, eller hur? Och jag minns, det var redan kväll och jag gick in och gick till första hus. Det var inget hus, kartonger och som de bygger. Och så ser jag en liten flicka på kanske 7, 8, 9 år, jag minns inte riktigt. Och hon står där, så går jag till henne och så ser jag, jag tror jag gav henne godis först eller något. Och så frågar jag henne, vet du vem Jesus är? Och innan hon hinner svara så kommer hennes mamma ut och hör vad jag frågar. Och då säger mamma, ja men det vet du, det är Herren som vi läser om. Och när jag hörde dessa ord så sa jag bara, här ska det, jag bara bad Gud, låt det komma den dagen när en församling ska finnas på denna plats. Idag finns en växande församling på denna plats. Och det är underbart att se vad Gud gör i Makedonien också. Sen åkte jag till Thessaloniki, ett möte där en nystartad församling där Tommy Naumann jobbar är igång. Och det var en härlig upplevelse när vi åkte bil till gudstjänsten att se hela Thessaloniki. Man kan inte låta bli och påminna som att Paulus var där och predikade och att det var en av de berömda, mest berömda nytestamentliga församlingar, eller hur? Där i Thessaloniki. Och idag är det kanske inte så mycket folk, men det var ändå uppmuntrande att vara där. Så nästa år är jag inbjuden igen till samma konferenser nere i Makedonien och Thessaloniki. Så det är spännande att se vad Gud gör på Balkan. Det är trögt, ni vet ordet Balkan, om jag nu inte har blivit felinformerad, betyder honung och blod. Och jag kan verkligen tyvärr skriva under att det är precis de två saker som finns där. Det är både sött och det är blodigt. Men sånt är livet, eller hur? Så idag tänker jag fortsätta med det som jag har sagt, att jag ska uppehålla mig vid flera månader och tala om bruden. Och jag kommer att ta en aspekt av det här. Vill bara uppmuntra församlingen med en sak. Det var när vi talar om de här skulderna, 100 000. Det var för någon månad sedan som jag hörde där. Jag kan väl nämna församlingen. Det är, när det är något gott så får man nämna församlingen. Innan vi kom hit till Skogakyrkan så jobbade vi i Ramlösa kyrkan nere i Helsingborg. Så illa jag och. Och i en sån där entusiastisk period när församlingen växte så byggde kyrkan ut och den är ganska stor. Och skulden blev stor och folk förskingrade så småningom. Och församlingen hade en skuld på 1,7 miljoner i flera år faktiskt och drogs med den. Här för några veckor sedan så var en person som betalade hela skulden. Halleluja, underbart. Och jag ber och tror att inom en månad så kommer de här 100 000 att försvinna. Det finns pengar. Och när Gud rör vid någon så är det inga problem. Och jag är glad att vi är så försiktiga när vi talar om pengar i denna församling. Ja, men i en annan församling skulle man plocka folk fram. Du som vill ge, lyft upp din hand och lyfter handen. Kom fram nu, så kom fram och så välsignar vi och så manipulerar vi. Men Gud har ett annat sätt att göra det, eller hur? Jag såg igår på YouTube något som inte ens värt att nämna vad vissa predikanter i Amerika gör när folk offrar. Det är så tragiskt och det är inte klokt. De trampade på pengar och checkar som folk offrade. Jag förstår inte hur människor kan göra det. Okej. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du är fortfarande här över din församling och den enda rätta ägaren. Tackar dig för din brud som håller på att göra sig redo, Herre, just i denna tid och just för denna tid. Tackar dig, du Guds lam, som tog bort vår skam och vår skuld och vår synd. Och det gjorde du utifrån kärlek till Fadern och det gjorde du utifrån kärlek till din skapelse och hela världen och mänskligheten. Herre, om änglarna tar sina kronor ner och tillber dig, om äldste i himmelen faller på sina ansikte, hur mycket mer skulle inte vi som är friköpta, vi som vet skillnaden mellan helvetet och evighet i himmelen, hur mycket vi som vet vad det är att bli rättfärdiggjord skulle inte och ska inte göra det. Herre, hjälp oss att i dessa tider när människan tillber sig själv mer och mer, hjälp oss att ta ner våra kronor inför dina fötter och komma till dig och säga, inte bara med munnen utan med hela vår varelse: värdig är du, Guds lam. Värdig är du att tillbes, värdig är du att levas för. Värdig är du att tjänas och värdig är du, Herre, att efterföljas. Och jag ber, Herre, de orden som vi ska dela med varandra ska styrka vår längtan, rena våra motiv och hjälpa oss att vara de efterföljare av Guds lam som denna värld kan se på och säga: sannerligen måste det finnas en Gud när de är såna som de är. Jag ber om din välsignelse över ditt eget ord och över våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Okej, några av er har varit här när jag började med det här och vi talade om bruden, hurdan hon är och vad som motiverar bruden eller vad som karaktäriserar bruden. Hur känner man igen de här kristna som tillhör brudförsamlingen, så att säga? Och låt mig bara understryka, jag försöker inte med det göra någon skillnad mellan vanliga och de fantastiska. Egentligen är vi i samma korg allihop och borde vara precis likadana. Allihopa, om vi älskar Jesus så är vi brudförsamlingen eller brudsjälar som man säger allihopa, eller hur? Och om ni minns en av de punkterna som vi nämnde som karaktäriserar såna kristna, det är att de är villiga att göra mer för Guds rike och för Herren än sin plikt. Och jag vill bara igen understryka där också, det är inte samma sak att bli utbränd för sin församling, för en förening och institution, som att vara lojal till Jesus och göra mer än sin plikt för honom. Det är stor skillnad. Jag har inga problem om människor inte vill göra för föreningen allt som krävs. Speciellt när föreningen och Gud har likhetstecken mellan sig. Det är stor skillnad mellan Guds församling och förening, eller hur? Och det finns församlingar som har blandat dessa två begrepp och då tror jag inte att du ska ge hjärnet för föreningen om den tycker sig vara samma som Gud och Herren. Men det finns ändå en församling som är värd att göra mer än sin plikt för. Och i Uppenbarelseboken 21 och vers 2 så står det skrivet att den här bruden gör sig redo, och läser vers 2. Står skrivet så här: och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smickad för sin brudgum. Anledningen varför den brudförsamlingen smickar sig, det är att hon är motiverad av kärleken till sin brudgum och inget annat. Eller hur? Ser jag min fru smycka sig och göra sig vacker och fin, så självklart att jag frågar henne: vem gör du det för? Ja. Och gör hon det för någon annans skull, då blir det inte kul. Gör hon det för mig, då blir det jättekul. Underbart. Okej, så det som bruden gör, det gör hon alltid motiverad av en enda motiv, och det är brudgummen själv. Nu är det så här att vi lever i en värld i vilken vi har blivit, så att säga, påverkade av olika system och tänker på olika sätt. Jag tänker på till exempel mitt land som inte finns mer, men som var kommunistiskt. Jag tänker på till exempel min äldsta syster som inte är mera eller längre här på jorden. Och hon var en av de riktiga entusiastiska kommunister efter andra världskriget. Och det var massa projekt som Tito och kommunisterna gjorde som folk gav sina liv för. Och bland annat har min syster varit och byggt en järnväg mellan liksom två stora städer. Och allt detta var gjort av kärlek och överlåtelse och entusiasm till det landet. Och den starka motivationen som kommunisterna var duktiga på, det är att motivera folk att ge sin personliga insats för helheten. Och det, ni vet själva, när man går på fotbollsmatchen, att då blir det att ena ger allt för nationallaget. Det är vi serber väldigt bra på, som ni såg nu på TV nyligen, att vi kan verkligen brinna för vårt lag. Lite fel ibland, men så är det. Och det är många gånger så att jag tycker, jag har inte vuxit upp i Sverige under den tiden, men jag gissar att det var väldigt mycket av kollektiv anda också här som gjorde att människor var motiverade att offra någonting av sitt eget liv för att bygga upp landet, eller hur? Annars skulle vi inte haft landet som den är. Så ibland är man motiverad av detta, och olika människor är väldigt duktiga på att få människor att ge någonting till det där gemensamma mål och syften. Sista 20, kanske 30 år så har någon annan system påverkat vårt tänkande väldigt mycket. Och det där ideologin som dök upp då eller nutiden, den betonade väldigt mycket dig, ditt, för dig själv, jaget, egot och så vidare och så vidare. Och man behöver vara blind för att inte se att människor i dagens värld är enormt mycket motiverade av sitt ego. Och att allt som reklameras idag på TV eller på olika sätt, det siktar på dig och på dina intresse, på vad du kan vinna genom allt det här och så vidare och så vidare. Jag minns för många år sedan, vi var några syskon här och hade nyårsafton tillsammans. Och det var ett par människor som var väldigt härliga syskon faktiskt i 45 års ålder. Och jag var nyfiken, och de var väldigt framstående i Guds arbete i landet. Och jag frågade dem bara så där, vilken församling går ni till, eller var är ni någonstans? Nej, vi går ingenstans, sa de. Vi har gått lite runt i staden och vi hittar ingen församling där vi får någonting. Och så naiv och dum som jag är ibland, så sa jag helt spontant, skulle det inte vara mer logiskt att man i den åldern inte frågar vad man kan få, utan att man frågar vad man kan ge istället? Och då förstörde jag hela nyårsafton, uppenbarligen. Och men jag måste säga ärligt och uppriktigt att jag tror att i det kristna livets utveckling och mognad, det finns en punkt när man inte frågar så ofta vad jag kan få. Utan om man är mogen kristen, om jag vågar säga nu så, så är man mera motiverad av givande än av tagande, eller hur? Bibeln säger att det är saligare att ge än att få. En liten pojke, när han var 5-6 år gammal, så skrev han ritade något och han skrev så här: det är sorgligare att ge än att få. Och jag tycker att jag kunde inte säga till honom: hör du, skärp dig. Ja, nu förstod ni vilken pojke det är, eller hur? I och med att jag sa till honom: skärp dig, va? Jo, men det var Erik Holmströms son, om jag ska nu avslöja. Jag vågar skämta så här med Erik, för att jag vet att han förlåter mig, eller hur, Erik? Var är du? Han är i köket, okej. Mia, det är okej, väl? Va? Ja, det var min egen son, så att ni ingen går ut härifrån under om jag talade till någon annan. Och jag skulle absolut inte säga till honom, skärp dig nu grabben. Du borde vara mer mogen än att tänka bara på vad du ska få. Han är ju 5 år gammal. Självklart att det är roligare att få och sorgligare att ge. Men om man är 45 år gammal, då är det sorgligare att hela tiden tänka på vad man ska få än att ge. Kan någon säga amen på det här? Gode Gud! Okej, okay. Så jag skulle vilja röra vid här vid en punkt, och det är: vad är det som driver mig i mitt kristna liv? Vilka motiv är framför mina ögon för det som jag gör? Eller vilka motiv borde jag ha, om jag uttrycker så, vara den som bidrar till att det här bruden, den här församlingen som ändå kommer att fascinera hela denna värld. Bibeln säger att världen kommer att häpna när församlingen är upprättad till det som Gud har tänkt att den ska vara. Då måste det vara någonting som driver oss, som är så annorlunda än i denna värld, så att världen kan titta på oss och säga att det måste finnas ett annat liv i och med att de här lever så här. Och det här vill jag röra vid nu. I andra Timoteus brevet, nu går vi, jag får se hur mycket jag hinner. Men Erik frågade när jag ska bli färdig. Jag sa någonstans 2:30 blir det säkert, amen. Och i andra Timoteus brevet, jag ska ta lite grann upp det här. Vad motiverar denna världens människor? Okej, syskon. Jag vill säga så här. När jag talar om världen, då talar jag generellt om de principer och de egenskaper som människor i världen är präglade av, och de motiv som människor i världen är vanligtvis motiverade av. Och så som det finns ogräs bland vete, så finns det blommor bland ogräs. Okej, okay. Så jag generaliserar inte totalt, men jag beskriver världens anda för att vi ska se om eventuellt någonting av detta påverkar våra liv också. Andra Timoteus brevet 3 och verserna, första 5 verser. Det ska du veta, säger Paulus, att de sista dagarna ska det komma svåra tider. Inflationen kommer att vara hög och ekonomi kommer att vara dålig. Vad står det i era biblar? Okej, okay, syskon. Är det inte så att vi tänker alltid så? När någon säger att det kommer bli dåliga tider, då tänker vi alltid på det materiella i stort sett. Men svåra tider är inte i dålig ekonomi. Svåra tider är någonting helt annat. Och här är vad svåra tider, varför det blir svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Okej, okay. Aldrig tänkt på det. Självklart tänker man så här när man läser det här. När det står skrivet, håll dig borta från dem, så tänker man, håll dig borta från dessa människor, eller hur? Men Paulus säger faktiskt att man kan inte försvinna från denna värld. Paulus säger, när han säger, umgås inte med horor och de här tjuvar och allt annat. Då säger Paulus, jag talar inte om generellt att ni ska inte umgås med dem. För att om ni ska inte umgås med dem, då måste ni försvinna från denna värld. Utan jag tror att det som det här, jag har aldrig tänkt på det, kanske fel tolkning. Håll dig bra borta från dem skulle kunna betyda, håll dig borta från dessa här egenskaper. Håll dig borta från världens anda. Håll dig borta från de attityder som uppmuntrar ditt ego att sitta på tronen. Håll dig borta från denna världens livsstil. Och nu igen, syskon, jag måste bara säga det därför att speciellt när man rör sig där nere på Balkan och i de delarna, då tänker vi igen på de yttre saker. Det är viktigare hur du fortfarande, hur du klär dig, om du röker eller inte eller något annat. Men det är faktiskt så att Jesus fortfarande säger att det inte är det som går in i munnen som orenar en människa, utan det som går ut ur munnen, därför att det går ut ur våra hjärtan också. Och utan att bagatellisera de där yttre sakerna, för de kan också vara uttryck för något inre, så vill jag påstå att världens ande är något annat än det yttre fromhet som vi har så länge varit fångade i. Världens ande är det här som är beskrivet här. Utifrån det här finns vissa motiv som människor i världen drivs av i det de gör och de tänker. Det första är beskriven i Första Samuels boken 25, och vi ser en man som hade ett namn som jag skulle bytt på en gång om jag hade samma namn. Han heter Nabal och betyder dåre. 25 kapitel, verserna 10-11. David skickar några av sina män att få lite hjälp av Nabal, för det var svåra tider för David ekonomiskt. Han hade ingen mat. Han var väldigt schysst, David, mot Nabal. Han skyddade hans ägodelar i åratal att ingen skulle plundra honom. Och nu har inte David mat för sina grabbar och säger till grabbarna, gå till Nabal och be lite om hjälp. Och Nabal ser så här. Men Nabal svarade Davids tjänare, vem är David, vem är Isais son? Nu för tiden är det många tjänare som rymmer från sina herrar. Skulle jag, lyssna nu på det och bedöm själv, vilken motiv är denna handling eller denna reaktion doppad i, eller i vilken ande är denna motiv doppad i? Skulle jag ta min mat och min dryck och slaktdjuren som jag slaktat åt mina fårklippare och ge åt män som jag inte vet varifrån de är? Jag menar, egot kan man inte gömma här. Och egot kan man inte undvika att märka, eller hur? Jag och mitt och till mig och allt är kring Nabal. Och är man präglad av världens anda, så står det faktiskt skrivet i den texten vi läste att man är egensinnig, man är självkär så att säga, och allt handlar om mig. Och jag brukar säga så här, inte bara teoretiskt utan utifrån tyvärr min egen erfarenhet och mitt eget liv. När mitt ego får chansen att sitta på tronen, då börjar helvetet i livet. Och jag tror att vi måste inse det. Jag menar, vi kristna är inte befriade från Adams natur. Vi har bara blivit födda på nytt. Det betyder inte att vi är helt döda i den andra naturen. Tyvärr. Vi skulle önska att jag var sån, men jag är inte där ännu. Och jag måste vara medveten att jag kommer då och då under denna världens anda och livsstilsinflytande. Stunden när jag öppnar dörren på bredd eller på vidöppen dörr till världens anda, det är när jag låter egot styra mina tankar och mina handlingar. Och då vill jag inte gå vidare. Jag tror att det applicerar på väldigt, väldigt mycket, eller hur? Det kan vara otroligt svårt att hitta någonting roligt i livet om jag utgår från mig själv hela tiden. Nabal gjorde det och han hade inte det lätt. I Galaterbrevet står det skrivet att det här egot kan styra oss utifrån olika anledningar. En av dem står i Galaterbrevet 6:12, och det står skrivet så här. Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors. Okej, syskon, skulle man våga ställa rakt fråga till oss själva? Här får vi inte vatten. Det finns två saker här som egot snärjar oss in i. Det ena är att vi vill ha gott anseende bland människor. Och om vi vill ha gott anseende bland människor, då hamnar vi under inflytande av denna världens anda. Andra saken är, som det står skrivet här, det att vi vill inte bli förföljda för Kristi skull. Har inte församlingen i stort backat lite på den här punkten? Är det inte så att evangeliet har blivit urvattnat idag för att vi vill inte bli förföljda för Kristi skull? Jag hade några elever här i fredags från UBG-gymnasiet och de har alltid sina klassiska frågor. Vad tycker du om det här, om det här och om det där? Och jag vill inte ens nämna frågor, ni vet vad det handlar om. Vad tycker du? Tack. Och jag tänker bara så här. Visst är några av de frågor väldigt svåra? Och jag sa till dem så här. När jag svarar så här rakt på sak vad jag tror och vad jag tror att denna församling jag är en del av tror på, så vill jag understryka att vi inte är dogmatiker. Vi kastar inte på sten på människor som inte tänker som vi. Men vi behöver inte för anseendes skull bara slita med, eller hur säger man, släta med. Liksom att säga, jo men så är det, det är dag, idag är det så. Nej, det som Gud har sagt är viktigare än vad människor säger. Anseende hos Gud är viktigare än hos människor. Och om vi vill då inte bli förföljda för Kristi skull, då låter vi påverkas av världens anda. Och det vill vi inte göra, därför att brudförsamlingen måste vara salt och ljus. Och för att vara salt och ljus ska vi inte döda motståndarna till abort. För att mord är samma ande, eller hur? Låt mig få säga det som några av er kanske hört mig predika för 25 år sedan kanske. När vi bad i Citykyrkan för Europa och allt. Och jag bara såg en vision eller såg en bild på vad som pågår i Guds församling. Det där med andliga aborter och andliga dödsprutor. Och jag bara såg det och Gud sa till mig, du ser, samma dödens ande som råder i världen har flyttat in i församlingen. På vilket sätt? Jo, på det viset att då för 25 år sedan, de nya som föddes i landet, de nya församlingarna, ny rörelse, dödade de gamla församlingarna med sina ord och gav dödsprutor till gamla församlingar. Ah, det kommer aldrig bli något av det där gamla församlingen. Är det det som står i Bibeln? Står det i Bibeln att vi ska börja syssla med vad heter det där stup? Hur? Ättestup. Står det i Bibeln att när en församling står på gränsen till att upplösas, att vi nya starka ska börja knuffa dem i ättestup? Nej, det gör det inte. I Jesaja 42 står det skrivet att hans ord, denna Guds tjänares ord, han släckte inte elden som bara rök, även när det fanns knappt något rök. Han böjde sig i ödmjukhet och blåste sakta för att det där lilla elden ska få ännu mer fart i sig. Och vad gjorde gamla församlingar? Jo, de gav aborter med sina ord. Aborterade nya sammanhang. Ah, titta hur de har fel i teologi. Gode Gud, det är samma sak som att abortera ett barn med fel. Men det är inte Guds ande. Det är världens ande. Och världens dödens ande vill göra selektion idag också. Till den milda grad så att man behåller bara det som man själv godkänner. Men så borde det inte vara i Guds församling, eller hur? Tack och lov. Underbart med entusiasmen. Okej. Nästa sak när som kan motivera oss och när vi öppnar upp för världens anda, det är Titus 1 och 11 säger att många gör vad de gör för vinningens skull. Många gör vad de gör för vinningens skull. I Judas brev, verserna 11-12, så talar, jag vill inte ens läsa dessa verser, de är så tunga på något sätt. Men man måste väl läsa allt som står i Bibeln. Talas om de där som splittrar, talas om människor som bara ser egen vinning i varje situation. Och låt mig få säga så här, när jag såg nu situationen nere där jag var nere på Balkan, när jag såg och jag känner till lite grann vad som har hänt i dessa konflikter, så måste jag i ärlighetens namn säga att det är ingenting annat som är orsak till dessa konflikter än människans ego. Det finns inga problem som är oförsonliga. Det finns inga problem som kan lösas förutom det problemet som vi bär inom oss själva, och det är vårt ego. Och jag måste säga att jag upplever, jag bävar och darrar nästan i vissa situationer. Därför att Gud kommer att konfrontera sin församling. Gud kommer att konfrontera ledarna och människor som säger, ja, för Guds skull startar vi något nytt. Det är inte för Guds skull alltid. För Guds skull ska man försonas. Sen om någonting splittras av, på, eller skiljs på ett bra sätt, så är det okej. Okay. Men det är väldigt många gånger egen vinning, helt enkelt ego som vill inte tillåta Guds vilja ske. Och det där vill inte bruden vara med om. Och sen om man ska avrunda all detta som när världens anda motiverar oss i det som vi gör. Då går det ut egentligen på det som Saul, kung Saul var med om. Han är verkligen typiskt exempel på en man som var Herrens tjänare men drevs av världens anda. Första Samuels boken 15 och vers 12 så står det skrivet så här. Tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Man berättade för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där rest en minnesstod åt sig och sedan vänt om och dragit därifrån ner till Gilgal. Hela saken går ut på det att man bygger sin egen ära och gör saker för sitt eget namns skull och sitt eget namns skull ära. Okej, det första. Första attityden eller motivation i världen när egot får regera. Det andra som motiverar oss ofta, det är ganska lik det här men lite mjukare. Andra Samuelsboken 23. Nej, 13 menar jag. Andra Samuelsboken 13 och vi läser vers 39 bara. Kung David har en ganska känslig situation i sin familj. Han är osams med sina söner. En av dem har våldtagit sin halvsyster. Den andra har dödat honom. Och David är i riktig knipa här. Och efter en tid, Absalom som har flytt hemifrån, så vill Absalom komma tillbaka till sin far. Och David säger till en av sina ledare som trycker på att han ska släppa unga mannen tillbaka. Han säger till honom, okej. Okay, han må komma tillbaka. Men han ser det på ett sätt som tyder uppenbarligen att det inte är av hjärtat gjort. Utan han säger, han får komma tillbaka men han får inte komma inför mitt ansikte. Det är sån där försoning ni vet. När man vill försonas men okej, vi försonas men du får vara på ett behagligt avstånd av mig. Då säger David i kapitel 13 och vers 39 så här. Han säger så här. Detta avhöll kung David, eller jag läser 38 också. Sedan Absalom hade flytt och begivit sig till Gesur stannade han där i 3 år. Detta avhöll David, kung David, från att dra ut mot Absalom, ty han hade blivit tröstad i sin sorg över att Amnon var död. Det intressanta är, egentligen vill inte David förlåta sin son, egentligen vill inte David försonas. Men det trycker utifrån, vänner och så vidare trycker på honom. Han går med på någonting och släpper lite liksom sitt egos herravälde. Och så står det skrivet, efter en tid blev han tröstad lite efter Amnons död. Och då sa David, ja men nu kan jag försonas med Absalom också. Jag hoppas att jag inte sätter för mycket tolkning i det där texten. Men för mig liknar det här motivationen ungefär det här. Jag bråkar med min fru och eller med någon annan. Och sen är jag ganska sur och tjuraktig och allt detta. Men det kommer en liten positiv stund däremellan som lättar mina känslor. Då säger jag, okej, men nu kör vi och försonas. Va? Det är bättre något än inget. Men det är inte riktigt den motivationen vi ska drivas av. Det skulle vara ungefär som om David och jag blev ovänner. Och jag vill inte liksom se honom. Och sen får jag på bingo 3 miljoner. Och så David kommer och så kramar jag om honom. Och så säger han, Stoen, vad är det nu? Nej, men det är ingen fara. Nu känns det bättre i livet. Nu kan jag förlåta dig. Men det där motivet är inte riktigt vad Guds församling och Guds brud ska drivas av. Jag förstår att vi alla, ingen av oss är en maskin, ingen av oss kan bara alltid agera rätt. Men någonstans, vi måste göra sträckan mellan beslutet, vi ska se vad som borde motivera oss, mellan beslutet att göra för Guds skull. Att göra saker för Guds skull. lite snabbare. För att det är egentligen den enda rätta motiv som ska driva oss. Tredje motivet som driver ofta världen, och det är inte, okej, det andra var lite bättre omständigheter och känslor. Den är bättre absolut än första, men den är inte bra. Tredje är Romarbrevet 15:1, står det skrivet, och där kan vara både bra och mindre bra, men själva principen är här. Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Vi som är starka, vi är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tillfredsställa eller tjäna oss själva. Och ni ser att Paulus ställer igen de här två riken mitt emot varandra. Världens rike, Guds rike. Och man kan göra saken utifrån plikt utan att hjärtat är med där, eller hur? Samma sak igen med David och dig i samma den där texten när han liksom sa till sin son, du får komma men jag vill inte egentligen se dig. Och så står det skrivet att när han kom Absalom så kramade David honom. Och igen i grundtexten står det skrivet att han kramade honom på ett kallt sätt. Bibeln säger att vi ska förlåta varann av hjärtat så som Gud förlåter oss. Känns det inte när man kramar lite så där halt? Visst känns det. Jag minns när min äldsta syster kramade mig första gången efter att jag blev frälst. Hon som var kommunist. Det var ungefär som att luta sig mot väggen i ishotellet uppe i Kiruna. Jag menar, visst kramade hon om mig, men jag, hela min själ visste att hennes hjärta var inte med i det. Sen tack och lov ändrades det, och jag hoppas att hon hör mig från det himmelska idag när jag säger det här. Men att göra saker av plikt är bättre, men inte tillräckligt bra. Självklart, ni vet, är det kul att se när du liksom ser någon som vill hjälpa dig och så går han och säger ja. Jag gör det här, okej. Jag gör det. Egentligen vill inte jag göra det här, men jag gör det, okej. Vilken glädje, va? Men det är världens... Jag menar, hur många av er kan jag fråga nu? Alla ögon stängda. Väckelsemetoder. Hur många av er går jublande till ert jobb? 1, 2, 3, 4, 7. Okej. Ja, men det, jag hoppas det är flera. Men jag menar, ni vet, jag vet när jag jobbade med något som jag inte gillade. Inte gick jag med glädje till jobbet, gode Gud. Vi tre, vi har inga, eller fyra, vi har inga sådana problem, eller hur? Vi tillhör inte den där gruppen, ni minns den där gubben som, det här har ni hört många gånger, men det tål. När en man bråkar med sin mamma på söndag klockan 10. Säger, jag vill inte gå till kyrkan. Varför ska jag gå dit? Jag gillar inte dem, de gillar inte mig. Och mamma sa, du måste gå. Ge mig två anledningar. Och mamma sa, ena är att du är 40 år gammal så du borde liksom vara trogen goda vanor. Det andra är att du är pastor i kyrkan, kära. Ni kan fråga oss efter vid kaffe om vi kommer hit därför eller om det är någon annan motiv som driver oss. Okej. En motiv till. Andra Samuelsboken 9:7. 9:7. Andra Samuelsboken 9 och vers 7. Det står skrivet så här där. David säger till en man som heter Mefiboset. Och han säger till honom så här. Eller låt säga läsa 6 och 7. När Mefiboset, Sauls son, Jonathans son, kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. Nu tänk bara på det här. Det här är verkligen att välja mellan två system. Världens och Guds rikes system, så att säga. Mefiboset var Sauls barnbarn. Saul och David hade inte bra relationer. Och jag menar, om man ska tala mänskligt så visst kan man ha lite känslor när man möter någon som är son till någon som gjorde något mot mig som inte var så roligt. Inte går du och ser på en gång så där om du beter dig mänskligt. Åh, vad kul att se dig, jag minns din farfar liksom. Och David har ett val att göra. Men som tur var så kunde David hitta något här. Och då ser han till Mefiboset så här. David sa till honom, var inte rädd. Jag tänker inte hämnas. Jag tänker inte behandla dig på fel sätt. För jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonathans skull. Och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordaguds. Och du ska alltid äta vid mitt bord. I domarboken 8, 33-35, när Gideon var borta så står det skrivet att vissa onda män dödade hela hans familj och de kom aldrig ihåg vad Gideon gjorde för dem. Jag ska stanna här. Det skulle vara för länge om jag fortsätter hur Gud gör. Nästa gång blir det. Hur gör Gud? Vad motiverar Gud att göra vad han gör? Och det är inte alltid lätt för Gud heller. Vi tror kanske att Gud, i och med att han är kärlek och drivs av kärlek, det är alltid underbart att välsigna stånden. Det är inga problem liksom. Och någon annan. Men jag tror inte det är så lätt faktiskt. Gud motiveras självklart av kärleken alltid. Men det finns otroligt starka skäl när Gud kunde om inte göra denna värld. Och han gör inte det. Men vet ni vad jag skulle vilja att vi avslutar med? Det står skrivet här att David sa till Mefiboset. För din pappas skull, för din faders skull, välsignar jag dig. Jag kommer att ta hand om dig därför att din far förtjänar det. Och även att hans far inte ens levande. Jag tror att en aspekt av helandet mellan fädernas och sönernas hjärta som Malaki talar om. Jag tror att en aspekt av helandet, av det gapet mellan generationerna som kristenheten lider fortfarande av. En aspekt är att kunna framkalla till sitt minne och i sitt minne komma fram med någon person från den förgångna generationen som har betytt något för dig. En av aspekter av det helandet är att komma ihåg, hör med vad jag ska säga nu. Att komma ihåg, eller åtminstone räkna med det även om jag inte ser det klart. Att en av anledningar varför Gud har välsignat mig kan faktiskt finnas utanför mig själv. Det kan hända att jag är välsignad för min mammas skull. Det kan hända att jag är välsignad för min pappas skull. Det kan hända att jag är välsignad för min mormors skull. Om jag tänker så tror jag att det kan påverka mina motiv i mina handlingar gentemot andra människor. Det kan hända att jag möter någon som själv är inte värd. Men Gud säger han är värd för hans pappas skull som var si och så mot dig och välsignade dig. Och dessutom kan Gud säga faktum att du är välsignad har inte alltid att göra med dig själv. Jag minns när jag blev frälst. Jag vet vad min mamma gjorde. Jag vet att min mamma bad för mig. Men jag minns brev från min mormor. Kommer aldrig glömma den. Jag har fortfarande det brevet kvar. När hon skrev, du är min glädje, står jag. Och jag gläds att du har blivit frälst. Min mamma gladdes inte för att hon förstod inte det. Men min mormor gjorde det. Och jag tror att Gud välsignade mig lika mycket för mormors skull som han välsignade mig för mammas skull. Och jag tror att jag står här idag, välsignad i det mått som jag är idag, långt utöver min egen förtjänst. Tänk om vi avslutade det där mötet med att tacka Gud för någon som har gått före oss. Och säga, tack Herre för den mannen eller den kvinnan. För den vännen, vem det må än vara. Tack att jag fortfarande skördar välsignelse på grund av dem. Tänker vi så, vänner, så kan vår attityd till vem som helst ändras. Någonstans hittar Gud orsak varför han ska välsigna. Och jag tror att det är den här attityden Herrens brudförsamling kommer att ha mer och mer. Kommer att ha mer och mer. Vi talar om Guds barn. Nu kan vi tala även om Guds barnbarn i detta land. Vill inte Gud välsigna dem för farfars skull? Det tror jag han vill. Lite tacksamhet för välsignelsen över mitt eget liv på grund av någon annan gläder Guds hjärta. Och det kan motivera mig till något som jag inte förmår annars i mig själv. Fader i himmelen, vi vill tacka dig för ditt perspektiv över livet och på livet. Herre, jag vill tacka dig för min mormor, jag vill tacka dig för min mor, jag vill tacka för min pappa. Jag vill tacka dig för dem som har gått före, inte bara i min familj utan först och främst i din familj. Herre, fortfarande idag välsignar du Israel, inte därför att de förtjänar det, utan för Abrahams skull. För Jakobs skull och för Isaks skull. Ber att du ska öppna våra ögon denna stund så att vi kan se att hämnden, att egot och rättigheterna som egot hävdar tillhör inte ditt perspektiv. Herre, jag ber med hela mitt hjärta att just nu denna stund att oförlåtelsens, bitterhetens rötter ska ryckas i våra liv. Och att vi, så som du gör, mottas för Kristi skull. För det högsta motivation som finns i ditt handlande. Att vi just nu, för Kristi skull, för det slaktade lammets skull, för honom som hjälplöst sträckte ut sina händer på korset, gör upp, Herre, med de här världsliga motiv i våra liv. Jag vill tacka dig, Herre, att försoningen och kärleken tar över på ett konkret och mäktigt sätt i våra liv just nu i våra hjärtan. Ber om detta för Jesu Kristi namns skull och i hans namn. Amen.